Hej och välkomna till avsnitt 1281 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska podda om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
Ja, vi återkommer kanske till guvernören i New York, Andrew Cuomo. Det är allt fler kvinnor nu som kommer fram och anklagar honom för sexuella trakasserier. Och de går även ut i media. Jag ska säga att jag alltid gjort så att han är inte bevisat skyldig. Det finns inget bevis att han är skyldig, men det finns väldigt många kvinnor som anklagar honom. Och vi har också nämnt det här förut, att när Brett Kavanaugh, då HD-domaren, nomineringen då på den, när vi gav sig för ett par år sedan, när han anklagades, samma Andrew Cuomo, demokratiska parti, de omedelbart sa vi tror på kvinnor, och samma Andrew Cuomo nu säger att ungefär som att ja, jag lekte ju bara, eller tro på mig och jag tänker inte avgå. Så att han bråkar och han vägrar avgå när han borde avgå. Och den här skandalen som vi har pratat om förut, att han ljög om och rapporterade inte korrekta uppgifter om hur många människor som dog på äldreboenden, det är också en jättestor skandal. Så att politikerna i delstaten New York har nu tagit bort hans emergency powers. Så att under coronakrisen här under året så har ju liksom guvernören då fått mycket mer makt. Men Cuomos makt är borttagen. Han var tvungen att skriva på ett dokument själv när makten blev borttagen. Så det blev lite förnedrande för honom. Men med andra ord, demokratiska partiet i New York har sagt att vi har inget förtroende för Andrew Cuomo längre. Så att vi kommer inte att ge honom den makten han vill ha. Så att de sätter käppar i hjulet. Men han kämpar på, ingen vill ha honom kvar, men han vill vara guvernör. Men det är bara en tidsfråga innan han avgår eller blir sparkad. Eller blir, vad ska man säga, på något sätt måste han försvinna. Det är ingen snack om det.
Och nu har han sen, förra gången vi poddade så förklarade att han fortfarande hade stöd av de två ledande demokraterna i delstatskongressen då i New York. Men nu har även de som har varit långtida Cuomo-lojalister, även de har vänt sig mot honom nu. Så att jag tror inte han har några vänner kvar nästan nu, Andrew Cuomo.
Och hans...
Ja. Nej, fortsätt.
Nej, jag tänkte säga bara, hans pressekreterare och en annan, hans främsta rådgivare har också sagt upp sig.
Ja, och lillebror Chris Cuomo som jobbade på CNN, han får ju inte intervjua sin bror längre, men jag har inte sett honom alls på sistone, så han kanske har tagit en timeout han också, jag vet inte.
Ja, jag tror att han inser nu att han vill kanske inte förknippas med det där, och han sitter i en pinsamhet. Jag är övertygad om att han visste om mycket av vad som pågår om det här. Det är två bröder som står nära varandra, de vet om vad som pågår. Och jag tror att han vill inte hamna i hetluften, för då kommer frågor till honom och börja ställas. Vad visste du? Visste du om allt det här? Mm. Och då visar det att han som journalist då visste om en massa om det här, men han sa ingenting. Och då är det som att okej, din brorsa har gjort allt det här och du har inte liksom överhuvudtaget rapporterat om det där. Det är liksom inte bara, det är moraliskt felaktigt, men också då ett som journalist som han är då. Det är också en felaktighet som journalist att inte rapportera på sina stora saker som han visste om. Så att han är säkerhet, det är bara fråga om tid tror jag innan det börjar grävas upp av Chris Cuomo.
Ja, en annan intressant sak också är att jag läste en artikel någonstans, jag minns inte vart, jag skrev Facebook-inlägg om det här, men jag minns inte artikeln jag läste, jag tror att det var på Real Clear Politics någonstans. Men den berättar i alla fall att det här blir väldigt, det som kommer att hända nu i New York, det är att Andrew Cuomo, jag menar, man kan tycka vad man vill om honom som person, men han är en ganska moderat demokrat, alltså han är en högerdemokrat som stöder företag och saker, och han är inte en vänsterdemokrat som till exempel borgmästaren Bill de Blasio, och om Cuomo försvinner då är risken mycket större att de här riktiga vänsterradikalerna som vill höja skatterna och liksom driva identitetspolitik och socialism, det är mycket större risk att de tar över och blir mycket starkare i New York om Cuomo försvinner, så att det är lite grann i askan ur elden lite grann, alltså ett dåligt till ett annat.
Det är faktiskt en utmärkt poäng där, därför att vänstern i New York sitter säkert och smider på de planerna redan, absolut. Så de ser sin chans att verkligen ta över New York nu. Så då sitter man här själv och tycker att vill man ha en moderat politiker som har gjort all den här skiten, eller vill man ha extremvänstern som styr delstaten? Då liksom, precis, vad är det man väljer? Moralen eller politiken? Det är liksom det New York-borna står inför nu.
Ja, man kan ju hoppas på, jag menar, det är inte så att New York är väldigt demokratiskt, men det är inte som i Kalifornien, utan republikaner har fortfarande chansen att bli borgmästare och att bli guvernörer och sådär, och de styr nästan aldrig dels av församlingen, men alltså borgmästare och guvernör brukar nog kunna bli, så jag menar, kanske kan en republikan ta en sån position.
Ja, vi får hoppas det, men jag vet inte riktigt. På grund av att nästa delstatsval i New York blir ju intressant, därför att alla vet ju om alla de här skandalerna kring demokratiska partiet, så man undrar, de moderata demokraterna, man kan ju hoppas på att de tänker att jag kan inte rösta demokraterna längre, för antingen så röstar jag, så är det liksom, kommer jag måste rösta på typ, eller så måste jag rösta fram extremvänstern, och där är det så bara, nej, jag kommer rösta republikanskt istället, för det är liksom enda alternativet jag har nu.
Mm.
Så jag tror många oberoende väljare och moderata demokrater kommer att fundera kraftigt över åt vilket håll de vill att New York ska gå.
Mm. Jag kan också, okej, nästa grej kan jag ta, och det är att jag har läst en, eller jag såg ett inslag till och med på en nyhetskanal om att gallerierna i USA, alltså malls, olika shoppingcentrum, stora affärscentrum då, de stänger ner i löpande takt, och man räknar med att om 5 år så har 25% av USAs gallerier förmodligen stängt ner, och det är en oerhörd nedstängning, och jag drog slutsatsen såklart att det berodde på covid-krisen, och det är definitivt droppen som har fått bägaren att rinna över, men det berodde inte bara på den tydligen, utan det berodde på e-handel, det berodde på Walmart och allt annat och sådär. Och jag menar, jag har ju rest i USA och sådär, men jag har aldrig bott i USA, men jag minns ju de här stora, jag kommer från Norrland i Sverige, och här har vi inte de här stora gallerierna, men jag minns ju gallerierna i New York och i Philadelphia, de var gigantiska jämfört mot de jag hade sett i Sverige. Nu har vi malls, The Navy och sådär, men jag menar gallerier, så här stora malls, det förknippar mig med USA så mycket, och det är ju ändå lite tråkigt, lite nostalgiskt att de dör ut.
Ja, jag tänkte bara nämna att vill man se stora shoppingcenter och stora malls, då är det Filippinerna man ska. Filippinerna har mycket större shoppingcenter och malls än USA.
Mm, okay.
Det är inte objektivt. Det är absolut. USA har ingenting jämfört. Men det var bara en sidosak för den som vill åka och shoppa på enorma shoppingcenter åt i Filippinerna. Men det här har varit snack om länge. Jag har ju läst mycket om det många, många år. Det är liksom bara för 5-6 år sedan så var det ett jättestort shoppingcenter. Du nämnde Philadelphia. I staden Philadelphia som stängde just för att de blev utkonkurrerade av e-handel helt enkelt.
Mm.
Och det sker ju överallt. Så det här har liksom varit på gång. Och du nämnde att corona var droppen som fick bägaren att rinna över. Det är precis så det är. Det liksom är det sista stöten ungefär. Men att det här har varit på gång under 10-15 år nu. Så att det är liksom alla vet om att det kommer att gå åt det här hållet, va?
Mm.
Och jag vet inte vad man ska göra. Folk handlar på Amazon. Amazon istället sätter ju upp sina grejer nu. De har ju mer fysiska saker. Inte butiker, men de har mer varulager och de har mer kontor. Och de skapar mer fysiska lokaler för sin handel. Så att de utökar ju samtidigt. Och jag såg också, det här är ju värt att nämna, att vad gäller fastighetsmarknaden i USA. Det är intressant, och det har skett som ett resultat nu av, så att inte bara shoppingcentren utan företag har ju kommit på nu att de kan ju, företag då som har haft kontor runt om, det spelar ingen roll om det är kontor i centrum någonstans eller ute på i landsorten.
Mm.
De kommer ju på att de kan göra allt sitt jobb hemifrån. Så företag, fastighetsmarknaden för företag, vad heter det på svenska? Business offices.
Mm.
De priserna har gått ner med 30-40% de senaste åren. Som du, för 15 månader sedan, om du ägde en fastighet där du drev företag, en företagsfastighet, så har värdet för fastigheten sjunkit under ett år med typ 30-40%. Och det kommer inte att gå tillbaka, därför att folk nu, företag börjar sälja bort alla sina, vill börja sälja alla sina
kontorsmiljöer.
De behöver dem inte längre. Däremot har huspriserna för hem och hus, liksom vanliga där folk bor, har priserna ökat dramatiskt i vissa delstater. New York till exempel har priserna gått ner kraftigt för folk flyr. Kalifornien börjar gå ner för folk sticker. Städer som i Vermont där jag bor har priserna gått upp kraftigt på hus. Jag äger ett hus här, så för mig är det jättebra.
Mm.
Tyvärr i Arizona går priserna upp med ganska kraftigt. Texas, Austin, Texas går upp väldigt kraftigt. Så att, det är en väldig justering nu vad gäller fastighetspriser runt om i USA. Vissa delstater går priserna upp för folk åker dit, vissa priserna ner för att folk flyr.
Ja, men det är ju intressant, för jag menar, vad det här visar det ju att framtidens jobb, kanske inte alla jobb, jag menar inte vårdjobb och sånt, men framtidens jobb, det är hemmet. Alltså hemmet ska vara ett hem och ett kontor, både och liksom, på ett sätt det kanske inte var förut.
Ja, och det är någonting som alla har vetat om och har snackat om. Men man har liksom inte, vad ska man säga, det krävdes en slags en tryckknapp, liksom att man slår på den knappen för att det ska ske. Och corona var liksom den knappen. När det väl hamnade så insåg folk att nu måste vi göra det här. Så alla vet om att det är det här hållet det går, men det blir långsamt, långsamt. Men corona gjorde att det liksom blev över natten, och sen boom, inser man att okej, nu kör vi på det här. Nu är det här det nya normala.
Ja, tråkigt för tv-serier som The Office och andra, men ja, det är sånt i livet.
Yep.
Ja. Okej, har du något mer?
Ja, jag tänkte nämna Texas och Arizona är de två delstaterna, även Mississippi faktiskt, som har helt öppnat upp. Framförallt Texas. Och Texas har tagit bort alla coronarestriktioner. Allt. Det finns inga coronarestriktioner kvar i Texas. Och inte i Mississippi heller. Arizona har också tagit bort de flesta restriktionerna. Det finns ett par kvar. Poängen med det är att Joe Biden har ju alltid pratat om under sin valkampanj då, att han ska vara snäll och trevlig, att Trump hade och liksom hade, han var stor, att Trump liksom, att han var ful i munnen ungefär, han snackade skit om många. Så samma Joe Biden för bara några dagar sedan kallade guvernörerna för Arizona, Texas och Mississippi, republikanska guvernörer, för neandertalare. Så Joe Biden som har sagt att han kommer att vara liksom snäll och trevlig och vältal och inte bete sig som han, som Trump, han bokstavligen kallar då republikanska guvernörer som öppnar upp nu delstaterna för neandertalare. Och det påminner mycket om det här som Hillary Clinton gjorde, det basket of deplorables eller vad det nu hon sa.
Mm.
Så Texas är ju, de omedelbart gick emot attack, så att nu är det väldigt liksom hetsk stämning mellan republikanska guvernörer och Joe Biden. Så han snackade att han ska då, att han ville då förena USA och han vill arbeta med republikaner och si och så. Det har han ju sabbat genom att kalla republikanska guvernörer för neandertalare.
Ja, men det är intressant. Jag menar, Joe Biden, neandertalare, Hillary Clinton, hon pratar om the deplorables. Och sen har vi Barack Obama, glöm inte det. Han pratar om lantisarna som cling to guns and religion, pratar han om. Så jag menar, demokraterna har någon slags frakt för vanligt folk. Det
var rätt ord, precis. Det är precis som i Sverige, man föraktar Sverigedemokrater. Man har det här föraktet att Sverigedemokrater ungefär som tandlösa, outbildade idioter ungefär. Det är de här eliten då, journalister framförallt i Sverige, så anser de Sverigedemokrater. Samtidigt som då hyllar, är man socialdemokrater precis samma, då är man en arbetare och en viktig del av samhället. Så allt, det är bara politiskt. Allt är bara politiskt. Mm. Och det är liksom verkligen vidrigt och hyckleri att se det där.
Mm. Ja, verkligen. Jag kan ta nästa grej då, och det är att talibanerna i Afghanistan, Donald Trump, han beslöt ju att USA skulle lämna Afghanistan helt och hållet, och Joe Biden han är nog inne på det spåret också, men det är ändå satt lite på halt beslutet om man ska lämna kvar några tusen eller vad man ska göra sådär. Och jag såg en intervju med en talibanledare som förklarade att han varnade Biden-administrationen för att ändra liksom tillbakadragandet, därför att då skulle de få med talibanerna att göra, och talibanerna driver ju fortsatt krig, de driver krig mot sin egen regering i Afghanistan av den enkla anledningen att Afghanistans regering har ett amerikanskt demokratikoncept och det strider mot sharia, sa den här talibanen. Och det här tycker jag visar, alltså man kan ju olika syn på ska USA stanna eller lämna, men det här visar ändå att talibanerna går inte att lita på. Så att jag personligen tycker väl att okej, USA har krigat nog där, men sätt in drönare och skjut sönder dem ungefär.
Ja. Ja, och jag tror verkligheten börjar hinna fatt Joe Biden, att han liksom hade, när man har en politisk kampanj, då har man ju lösningar på precis alla problem, eller hur? Även Afghanistan. Mm. Men när man väl börjar regera, då inser man, åh jäklar, det här var en... Men jag tror intellektuellt förstår man vilken jäkla röra allting är, men man försöker framställa sig som att jag kan fixa det här, det är rösta för mig som fixar det, va? Så oavsett om det är Afghanistan, eller om det kommer bli Mellanöstern, eller om Iran, eller om det kommer handlar om migration i USA, verkligheten har hunnit ikapp Biden nu, och man ser ju det, ingenting blir gjort, ingen vet vad han tänker göra, ingenting blir gjort, han är aldrig, visar sig ju aldrig, det är liksom ett enda stort jäkla vakuum nu, och liksom, sen är det bara som att någonting kommer att hända och då måste Biden reagera. Så att hans, vad heter det på svenska, proaktiv, det existerar i princip inte nu, utan allt kommer bara reagera på någonting som har hänt. Som efterföljd. Så det, är verkligen ett vakuum.
Verkligen, det var intressant att du nämnde att han aldrig visar sig, för det är exakt det han inte gör. Jag menar, nu har det gått, det är alltså dagens datum är den 9 mars och Joe Biden har varit installerad den 20 januari, så det har gått nästan 2 månader av hans presidentskap. Han har fortfarande inte hållit någon riktig presskonferens, det är ganska lång tid som president utan att ha gjort det. Han har fortfarande inte hållit, det här är alltså en stor grej, han har inte hållit sitt State of the Union. Jag menar, alla presidenter när de blir nytillträdda, de håller ett, det kallas inte State of the Union första gången, men det är ju samma sak liksom. De håller ett stort tal inför kongressen och det görs oftast i februari eller senast i början av mars ungefär. Och Joe Biden har inte hållit något, och mig veteligen så vet vi inte ett skvatt om huruvida han ens kommer göra det. Och det finns ingen krav i konstitutionen att man ska hålla ett tal, utan det enda som krävs är att man uppdaterar kongressen om läget i unionen, och det kan man göra via brev. Det gjorde författningsfäderna, Thomas Jefferson inte minst, för han var ganska blyg, men liksom i modern tid så har ju ingen gjort det, utan alla håller de här storskaliga talen. Och Joe Biden är ju inte blyg, det vet vi, men möjligtvis är han trött. Och ja, alltså det finns ingenting bokat State of the Union, och det är helt otroligt egentligen när man tänker på det.
Ja visst. Så Joe Biden, på tal om det, va, folk här i USA, man ser väldigt mycket social media, folk skämtar ju om vem är det som är president, har någon sett president? Det är liksom lite grann Sverige, var är Löfven ungefär? Mm. Var är presidenten? Vem är det som leder USA? Liksom, ingen vet. Kan någon sätta på ring och sova ätklockan så Biden vaknar upp och kommer ut i sin källare och snackar lite grann. Typ sådär, det är väldigt mycket sarkasm och de här, den typen av konversation. En ledare, och jag pratar liksom inte om diktaturer, en sann ledare visar sig och liksom att jag är här, jag har kontroll på läget, det här är planen, och liksom talar om, vi vet hur en ledare är, va? Men Biden har ju noll ledarskap, det ser vi ju nu. Att inte se presidenten överhuvudtaget alls, det är inte ledarskap.
Men de här skämten som du nämner, folk drar, jag menar under kampanjen då, republikaner på internet och överallt, de drev ju med Biden hela tiden att han gömde sin källare och så, jag menar, har det här spilt över till liksom en liten bredare befolkning nu, att folk som kanske inte är republikaner utan bara vanliga amerikaner, vanliga medborgare tycker
absolut,
att det här,
okej. Okay. Absolut, det har övergått, det är inte politik, det är inte demokrater, republikaner, inte folk i allmänhet börjar skämta om sånt där, som att, hey, what a Biden? Oh, Biden lever, det är liksom sådana där saker, även demokrater bara skämta om sånt där.
Okay.
Och inte de hård, liksom, inte de som älskar Biden, utan normala demokrater som tycker att okej, har vi röstat fram den här nu? Så att folk börjar liksom skämta om dem. Folk inser nu överlag, generella befolkningen, oavsett partiet, är någonting som inte stämmer med det här ledarskapet.
Okay.
Och jag tänkte också nämna hur liksom det funkar nu. Biden för ett par veckor sedan hade en virtual town hall, med andra ord en sån här torgmöte, fast på Zoom då, eller den här virtuell. Och efter det town hall så ville han ta frågor, men partiet ville inte det. Så de stängde av honom helt enkelt. Så det blev inga frågor med pressen, utan de som drev town hall, det demokratiska partiet som drev town hall, talade, de helt enkelt stoppade och stängde av den. Därför att de ville inte att Biden skulle svara på pressfrågor. Och det säger en hel del. Och jag läste någonstans, minns inte vart det var, men det var någon som skrev att inom det demokratiska partiet så är de livrädda för att Biden ska prata med pressen utan att det är scripted, utan att han har liksom kan läsa, därför att de är rädda för att han kommer att säga totalt bort sig. Så att de helt stänger av, de trycker på stoppknappen istället för att låta honom svara på frågan, för de vill inte att han ska interagera med pressen.
Ja, vilken skillnad. Man kan tycka vad man vill om Donald Trump, men det var ingen snack om vem som ledde när han var president. Och jag såg också, på tal om Donald Trump, alltså nu är det mycket, många hoppfulla röster om att den här mörka situationen med coronan, att det börjar vända därför att folk blir vaccinerade. USA är faktiskt, man vet inte det, men många vet inte det. Vi har ju fått bilden av att USA allt går värdelöst och allt går dåligt framåt, men det är ju miljoner amerikaner nu som har blivit vaccinerade, procentuellt många fler än Sverige till exempel, och många fler än stora majoriteten av europeer. Så att jag menar, vaccineringen funkar bra i USA. Jag tror Storbritannien och Israel är före, men alltså i antal till förhållande människor så ligger USA otroligt långt fram nu. Och coronaläget är lugnare, men det är fortfarande, det finns skepsis i USA också såklart, anti-vaxxers. Och jag såg faktiskt nu på PBS News en läkare som pratade om att ledare borde mer prata om vikten av att liksom vaccinera sig. Och han nämnde specifikt Donald Trump. Donald Trump och Melania, de vaccinerade sig i januari. Om de två som har så stort inflytande kunde gå ut och berätta att vi har vaccinerat oss, gör det ni också, så skulle det hjälpa. Så att de vädjade till och med till, inte till Biden, utan till Donald Trump att liksom prata till de sina liksom om det här. Så att, ja.
Ja, jag tänkte nämna, som processen funkar här i USA, bara så ni vet, så man började då med de äldsta, man 75 eller äldre, så får man i delstater då, så att alla delstater kör ungefär samma linje. Så de som 75 och äldre år, de fick vaccinera sig. Sen gick man ner till 65 och sen 60. Jag tror man är nere i 55 år nu. Alla som är över 55 kommer att få vaccineras. Och alla som är lärare och alla som jobbar inom sjukvården. Min fru som jobbar på en skola, hon ska vaccinera sig nästa vecka. Så är man över 50 eller jobbar i ett område där man arbetar direkt med människor, så har man tillgång till vaccin. Alla i USA, det här stämmer. Så det är inte bara politiskt snack, utan det är liksom det data visar, för att alla i USA som vill ha ett vaccin i maj kommer att få ett vaccin i maj. Och nu börjar de också sätta upp vaccinationskliniker här i vanliga affärer. Så att du kan gå till en vanlig affär och få vaccination nu. Så att det är verkligen, det verkligen liksom rullar på rejält.
Kan man säga att man ser liksom ljuset i tunneln nu?
Det var det. Herregud, det ser man ju. Folk börjar ju resa mer nu, folk börjar planera för semestern, det är mycket mer aktivitet, ekonomisk aktivitet, folk börjar liksom, det är mycket mer liv och rörelse. Och det var det här som Trump snackade om, kommer du ihåg för ett år sedan knappt, när Trump pratade om ett vaccin och ditten och datten, och folk idiotförklarade honom, minns du det? det är precis det här han snackar om. Han hade en vision och han begrep att, och precis det Trump snackade om för ett år sedan, när folk hånar honom, du galen, det här är omöjligt, det kommer inte kunna ske, bla bla bla. Det är precis det vi ser nu. Tackar herra Warp Speed för det och Trump. Det är han som har lett det arbetet. Även då att han satte upp en logistik, den här logistical, att kunna få ut vaccinet, kunna dela ut och allt det där. Allt det som han skapade. Det är inte Biden som har gjort något. Trump har grunden för precis allt det här. Biden liksom bara, vad ska man säga, leder, liksom springer med flagg, sitter i källaren med sin flagga nu och viftar. Vi fixar det här. Men Trump... Folk måste inse att det är Trump som har gjort det här, inte Biden.
Nej, nej, det är helt sant. Jag menar, jag minns förra året när vi poddade. Vi pratade ju dels om liksom att han ville arbeta för att få fram ett vaccin, men även infrastrukturen. Han bjöd dit liksom ledarna för flygbolag, ledarna för Jetpack tror jag var, ledarna för FedEx kanske var, jag minns inte, men något av de här. Och liksom sa att nu måste vi ha infrastrukturen så vi kan verkligen skicka ut vaccinerna när de är klara.
Precis, och inte bara dem utan även då som nämnde affärer. Här i USA så finns det apotek i affärer. Så du kan gå in i en vanlig affär och det finns ett apotek i varje affär ungefär. Och de gjorde också, de kallar in affärerna, apoteken i affärer. Så du kan då gå till Domus till ett apotek och få vaccin. Mm. Så det är så det funkar här i USA. Och allt sånt där så la en grund för han begrep att det är så vi måste göra. Mycket riktigt, det är precis så det blev.
Just det.
Så de som hånar honom och hatar och hetsar tycker en idiot, de har så bra att de har mycket att be om ursäkt för nu.
Ja, jag håller helt med. Nästa sak som vi kan nämna det är att Meghan Markle, en amerikansk liberal från Kalifornien, hon är gift med tidigare prins Harry från det brittiska kungahuset då, eller ja, det är en drottning nu, men det brittiska hovet. Och de intervjuades häromdagen hos Oprah Winfrey på hennes egen show som hon driver nu då. Och Oprah Winfrey har ju gått in i väldigt identitetsaktivistisk riktning på senare år skulle jag säga. Hon pratade bara för, jag tror det var förra året så pratade hon om vithetsprivilegium och sådana saker och jag tycker inte alls om det väg hon har slagit in på. Och de här två har ju på något sätt, de har lämnat kungahuset och blivit utfrysta och min bedömning, jag är ju inte så här detaljinsatt i deras intriger, men min bedömning är att liksom Meghan Markle har lockat prins Harry att bli liberal och att på något sätt hugga kungafamiljen i ryggen. Och de pratade på den här intervjun om att Meghan Markle sa då att någon i hovet hade sagt, ifrågasatt vårat barn Archie om vilken hudfärg han skulle ha, om man skulle ha mörk eller ljus hudfärg. Och den här intervjun har blivit väldigt väldigt, vad ska man säga för något, kontroversiell är väl rätt ord, för i Storbritannien älskar i princip alla liksom hovet och drottning Elizabeth, och i USA så USA har ju en historia där man inte gillar den brittiska monarkin. USA föddes i en revolution mot den brittiska monarkin, men det var länge sedan. Och de här liberalerna, det är ännu mer att de har såna här som Meghan Markle, antikoloniala idéer, att de gillar inte Storbritannien på grund av imperialism kanske, jag vet inte. Men hur som helst, väldigt, väldigt stort är det här i Europa. Är det stort i USA också den här intervjun?
Inte speciellt mycket, de får inte mycket uppmärksamhet. Man ser lite satirteckningar när Meghan Markle håller ett koppel kring Harry då, att han är liksom en knähund åt henne. Det är sådana där lite satirteckningar och sådär, men folk bryr sig inte. Vanliga amerikaner struntar fullständigt i hovet. Det jag tänkte nämna att Harry och Meghan Markle då, de gjorde också en intervju, ska göra en intervju med, jag tror det är CBS, eller en av de här vanliga tv-kanalerna med CBS eller Barbara Walters eller vad de heter, och de tog $7 million för den intervjun. Med andra ord, de är opportunister, de utnyttjar sin situation där de kommer ifrån. De utnyttjar verkligen sitt privilegium för att tjäna massa pengar. Och det i sig, och sen så pratar de om då att och sen så är det Black Lives Matter och allt det där, samtidigt som de bara tar en massa pengar för att intervjuas. Det är ett oerhört vidrigt hyckleri. Jag är övertygad om att prins Harry inte vill egentligen göra allt sånt där för pengar, men Meghan Markle ger en möjlighet att tjäna en massa pengar. Hon är en opportunist i det här, tror jag.
Ja, hon har väl bara gift in sig och komma in på, hon har väl glidit in på ett bananskal egentligen i allt det där.
Absolut, herregud. Det är allt det handlar om.
Ja.
Absolut.
Ja. Okej, fler saker.
Ja, vi har ju pratat om LeBron James. LeBron James är en av USAs absolut bästa basketspelare i historien. Han spelar just nu för Los Angeles Lakers. Och han är superstjärna i basket. Han kritiserar Donald Trump väldigt mycket. Han hatar Donald Trump. För Donald Trump var ju nazist och rasist och fascist och allt vad det nu är, gammal köret va.
Mm.
Och men vi har pratat om det förut. Däremot så vägrar LeBron James att kritisera Kina. Kina äger då, kinesiska staten, kinesiska militären äger typ halva NBA. Basketligan här. De har massa pengar, enorma summor pengar investerade i amerikanska basketligan. Så amerikanska, i USA i NBA får man inte kritisera Kina. Men man får kritisera amerikanska presidenter. Hur som helst. LeBron James har pratat väldigt mycket om homosexualitet, att vi måste vara öppna för homosexuella och allt sånt där, och det är jättebra att de går ut och liksom säger att acceptera homosexualitet, eller hur? Och han har kritiserat då amerikaner och konservativa amerikaner som är emot homosexualitet och homogifte. Han kritiserade dem väldigt kraftigt. Landet Kina gick alldeles bara ett par veckor sedan ut efter en kinesisk domstol dömde att homosexualitet i Kina är kopplat till mental sjukdom. Det var en kinesisk domstol. Samma LeBron James har vägrat att kritisera Kina för det. Så han kritiserar USA och amerikaner när de går ut och är emot homosexualitet. Men när Kina och en domstol i Kina går ut och dömer att homosexualitet är mental sjukdom, det vägrar han att kritisera. Återigen, man biter ju inte handen på den som föder, eller vad den heter, det är ordspråket. Men det visar vilket fruktansvärt hyckleri i det här vänsterliberala USA, även bland stjärnorna. Man kritiserar det saker i USA, men man vägrar att kritisera totalitära stater.
Mm.
Och det tvärt, det är så det funkar här. Det är liksom Hollywood, NBA's, proffsporten. Det är så de beter sig. Fruktansvärt hyckleri.
Mm, verkligen. Nästa sak jag tänkte nämna det är att Bidens, alltså covid-stimulanspaketet, the relief package, det har nu gått igenom. Och det krävs bara en omröstning till i representanthuset innan Joe Biden kan underteckna det. Och det är alltså 1,9 biljoner dollar till det här. Har du några detaljer du kan berätta om kring det här?
Ja, det är väl lite vänstergrejer som går in, men den enda grejen som egentligen, och sen det ska väl pengar ska väl skickas ut kors och tvärs. Vi kommer få några tusen dollar i liksom en check skickad, eller elektroniska transfers då, men människor kommer att få pengar och företag kommer att få pengar, småföretag, så det är bara att pumpa ut massa pengar, låna pengar för Kina, pumpa ut till företag och folk, och sen så är det då massa det här fläsket då, som lite fläsk som vänstern vill ha.
Mm.
Solceller och jag vet inte allt vad det nu är, liksom de har sin agenda de vill köra igenom. Så Joe Manchin som vi pratade om förra podden, han var ju emot mycket av det här, men han övertalades att gå med på det till sist. Partiet kallade in honom och läxade upp honom, så att han gick med på det till sist.
Ja. Okej, fler saker.
Ja. Joe Biden har ju en snack om signalpolitik. Joe Biden vill sätta upp covid-coronatestning för alla illegala immigranter som når amerikanska gränsen. Men du vet ju alla vilka signaler det sänder, va? Framförallt i Texas, men Arizona och New Mexico där nere, va? Men i alla fall Greg Abbott som är då guvernör för Texas, ja, han säger han, det är den mest korkade idén som man kan komma upp med, för om vi sätter upp gratis coronatestning vid gränsen för illegala invandrare, det kommer ju bara komma ännu fler illegala invandrare att komma hit för att testa sig också.
Mm.
Så Bidens idé är att istället för att så USA har ju släppt in hundratals nu illegala invandrare, de har plockat upp dem, för de har korsat gränsen illegalt, de plockar upp dem och testar dem, de testar positivt för corona. Men Biden har ju sin catch and release policy, så att han då de ska ju släppas då. Så då släpper man ut coronafolk ut i landet samtidigt som man låser in amerikaner i hemmen.
Mm.
Och vi pratade om det förut. Men i alla fall, Biden vill nu testa. Hans lösning är inte att stoppa människor i gränsen. Hans lösning är att testa alla som kommer dit istället. Men vi kommer ändå släppa, vare sig du har corona eller inte, kommer vi fortfarande kunna komma in. Så det spelar liksom ingen roll. Så att det snackar om att det blir en magnet för illegal invandring. Va? Det är det här som är hans nya då migrationspolitik. Skapa incitament för att försöka korsa gränsen.
Ja, verkligen, verkligen.
Det är sjukt, men...
Ja, helt otroligt, helt otroligt. En annan sak jag kan nämna, det är att en student i en skola i Georgia, han har fått rätt att stämma skolan för att skolan tidigare i alla fall inte tillät honom att evangelisera, alltså berätta om sin kristna tro på campus. Och det ansåg han vara ett brott mot yttrandefriheten, och skolan drog tillbaka den här policyn till slut, men det hände nu gått in för högsta domstolen, och de röstade med 8-1 röster att den här tidigare eleven har rätt att stämma skolan för att de förbjöd honom från att prata om kristendomen på campus. Och jag tycker att det här var ett steg i rätt riktning för yttrandefrihet och religionsfrihet och sådär. Och ja, en positiv grej för det kristna communityt, inte minst. Den här friheten gäller ju alla, men de som oftast förbjuds, det är just kristna, kan sägas.
Det här hade jag faktiskt inte hört talas om, det var mycket intressant, så tack så mycket för det. Vet du om det var en offentlig skola eller en privat skola?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Det står, jag har ju artikeln här framför mig, men skolan var, det är en skola i alla fall i Georgia, och nej, jag kan inte säga att jag vet än.
Anledningen till att det är viktigt är, om det är en offentlig skola, då har du rätt att yttrandefriheten gäller, du kan inte stoppa. Så min poäng, om det var en offentlig skola, då begriper jag inte alls hur en av HD-domarna kunde rösta emot det. Det begriper jag inte, därför att yttrandefriheten gäller för statligt, kommunala, delstatliga, skattebetalda organisationer. där har du garanterad yttrandefrihet. Så hur den domaren då, vem det nu var, det vet jag ju inte.
Ja, det vet jag. Jag kan förklara det. Det var såklart John Roberts. Orsaken, det var inte att han var emot det här egentligen, utan att han menade att fallet är redan över. Alltså, den här eleven har gått ut skolan och skolan har redan tidigare ändrat den här policyn och insett att vi gjorde fel. Så att policyn är redan överstökad, så det här borde inte vara ett fall, för de har löst det här själva. Så det var det som var hans motivering.
Okej, tack för att du nämnde det. Det var ett bra klargörande, för jag var livrädd för att det är någon HD-domare som inte respekterar yttrandefriheten för offentliga platser. Så det var jättebra att veta.
Ja, jag googlar nu också. Skolan heter Georgina Gwinnett College och den är en, it's a public college in Lawrenceville i you know what country, Georgia.
Då är det ingen snack om det. Det vet alla HD-domare om, även de mest vänsterliberala domarna. Säger man vad vill om vänsterliberala domare i HD, men de står för yttrandefrihet. Det liksom, finns det ingen snack om. Va? Hade det varit en privat, jag tänkte bara göra distinktionen, hade det varit en privat skola, då kan man skära in på det, därför att det inte är skattefinansierat. Precis som privata företag, Facebook kan, vare sig gillar det eller inte, så kan Facebook ta bort dina inlägg hur mycket de vill. Och du kan gapa yttrandefrihet hur mycket de vill, men Facebook är ett privat företag, de behöver inte följa det. Däremot något som är offentligt drivet av skattepengar, de måste följa yttrandefriheten, punkt, slut.
Ja.
Så det var bra att du nämnde det, så att vi förstår.
Precis, det. Precis. Bra, och bra att du påpekar det där. Jag kan säga en sak till också, som har med, vi var inne tidigare på Joe Biden, att han aldrig syns. Kamala Harris, hon syns ju desto mer. Och igår den 8 mars var det ju internationella kvinnodagen. Och då skrev Ebba Busch Thor, eller Ebba Busch som hon heter nu, hon intervjuades i en artikel i alla fall, om sin syn på det, därför att hon hamnade högt upp på en svensk ranking. Och hon sa att hon själv skulle ha, hon skulle ge priset till Kamala Harris. Och det tyckte jag var ganska, ja, naivt är väl faktiskt rätt ord, för Kamala Harris är en vänster radikal kvinna och hon har inte nått den här positionen i egen kraft. Alltså hon var en av de minst populära i Demokraternas primärval och hon, ja, hon är inte så trevlig, hon är ganska otrevlig till och med, och hon är inte, alltså det är väldigt få saker som tilltalar mig med Kamala Harris, och det är inte bara liksom någon slags personlighetssmak, utan jag har börjat läsa hennes bok och hon visar tydligt att hon är väldigt intolerant i den här boken. Hon låtsas vara tolerant, men hon är intolerant mot politiska meningsmotståndare, och hon är ingen person jag tycker att en så kallad konservativ svensk partiledare bör hylla. Men ja, det var bara en sak jag ville kasta in där.
För att göra en jämförelse, det är lite grann som att Ebba Busch då skulle hylla Mona Sahlin eller Gudrun Schyman för samma sak. Det är ungefär det vi snackar om, och det tror jag inte hon skulle göra. Jag tror inte Ebba Busch faktiskt begriper vem Kamala Harris faktiskt är. Det är en kvinna som som har kommit fram mycket dels av, inte på grund av meriter att hon är populär, utan hon hade rätt kön och hyfsat rätt ursprung, om andra ord hudfärg, och det var därför Biden valde henne naturligtvis. Hon kom ju inte fram på egna meriter. Det finns kvinnor i det demokratiska partiet som är betydligt mer kompetenta än hon är. Men hon, liksom, hon passar in i vad ska man säga, identitetspolitiken som en vicepresident. Så att, och Biden blev pressad över det. Och Ebba Busch då faller in i det tänkandet att okej, nu hyllar vi det. Mm. Inte för meriter. Och det hon säger, Thor, egentligen, det är det som är så otäckt. En konservativ partiledare i Sverige säger att hudfärg och kön är jätteviktigt, inte meriter. Mm. Min förståelse är att konservativa borde vara mer för meriter och mindre för kön och hudfärg. Att meriter ska... att kvinnor som kommer fram till höga positioner har gjort det på grund av meriter, inte på grund av kön eller hudfärg. Så hon förminskar verkligen kvinnor då, genom att säga att Kamala Harris... Men jag tror inte Bush har en aning om vem Harris egentligen är. Så.
Nej, och det intressanta med Harris är ju att hon är definitivt framlyft på grund av de här egenskaperna, att hon är kvinna och svart och sådär. Men det är inte bara det, utan hon gör ju även en sak av det. Hon pratar själv om att jag är den första afroamerikanska, jag är den första kvinnan. Alltså, det är inte bara andra som gör det av den saken, och hon menar att jag vill gå på mina meriter, utan hon gör verkligen hudfärg och kön till en faktor i sitt eget liv. Och det är det jag tycker är värst av allt. Jag menar, okej, om det inte var hennes... Biden valde henne för att hon är kvinna och svart, men okej, han får väl göra det, och jag tackar ju i alla fall. Men hon gör själv en sak av det, så jag menar, det är illa nog tycker jag, och det säger allt egentligen om henne. Så att, ja. Okej, nästa sak.
Jag har faktiskt ingenting mer på min lista nu.
Nej, okej. Ja, men då nöjer vi oss. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det var avsnittet 1281 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.